Klimakteriet är någonting som halva befolkningen ska genomgå. Vilka symptom det leder till och hur allvarliga de blir är naturligtvis individuellt, men eftersom eventuella symptom vanligtvis börjar omkring 50-årsåldern så betyder det att kvinnorna är mitt uppe i arbetslivet om de drabbas av olika besvär. Och att många kvinnor berörs och behöver hjälp, det syns också i att utbudet av produkter och tjänster som är riktade till kvinnor i klimakteriet har ökat explosionsartat under de senaste åren. Och inom vården, vid till exempel Österbottens välfärdsområde, medger man att kvinnor i klimakteriet är en delvis förbisedd grupp. Vissa kvinnor i Österbotten med klimakteriebesvär blir till exempel tvungna att köa i över ett halvår för att ens få träffa en allmänläkare. Stämmer det att vi fortfarande försöker sopa klimakteriebesvären under mattan? Och vad skulle behövas för att kvinnor som drabbas av klimakteriebesvär ska få ordentlig hjälp? Det här ska vi prata om i Slaget idag. Jag heter Erika Rönngård och med mig har jag Johanna Julfors, hälsovårdare och personlig tränare med inriktning på kvinnohälsa. Välkommen!
Tackar!
Och Sus Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Välkommen!
Tack!
Och Louise Bergman, journalist på Yle som har granskat den här frågan tidigare. Välkommen!
Tack ska du ha!
Och om vi tar det här riktigt från början, vad är klimakterie? Och om man inte har egen erfarenhet av det ännu, vad kan man vänta sig?
Ja, vem vill ta ordet?
Du kan börja, Johanna.
Alltså helt faktamässigt så är det ju övergången från då äggstockarnas hormonproduktion minskar och mensen så småningom upphör. Och det här är ju ingen sjukdom utan en naturlig fas, men det kan ju kännas som att man är sjuk. För man kan ju få ganska allvarliga symptom från det.
Mm. Vill Sus Åhman eller Louise Bergman tillägga någonting här?
Jag tänker kanske på ganska samma sätt, att det handlar ju om det där hormonproduktionen som minskar, och kanske man lite kan jämföra den med puberteten men åt andra hållet. Eller det här som Johanna säger, att det är ingen sjukdom, men tänker vi på exempelvis graviditet som inte heller är någon sjukdom, så är det ju ändå många som behöver hjälp och som mår dåligt. Så på samma sätt, en del mår prima och en del mår uselt, och de flesta mår väl lite däremellan.
Mm. Jag tror att många som fortfarande har den här fasen i livet framför sig och vet att den kommer att komma bevar lite. Finns det alltså orsak att vara orolig?
Jag tycker ju inte att man ska vara orolig, absolut inte. Men jag tycker man ska vara förberedd. Så man ska kanske nog läsa på och prata. Framförallt så skulle jag vilja att man pratar mer om det här med sina väninnor och på arbetsplatser. Och jag tycker att det blir bättre och bättre, men vi har fortfarande det här utrymmen där man inte pratar om klimakterie. Dit behöver vi få in infon.
Mm. Vilka utrymmen tänker du sticker ut där som ställen där man inte kan lyfta den här frågan?
Framförallt nu arbetsplatser ännu. Där märker jag att det kommer smygande. Jag har varit med på flera arbetsplatser nu där det börjar på att komma dit också. Men så kanske där främst.
Mm. Ett jättevanligt symptom är ju att man börjar sova dåligt, och dålig sömn påverkar väldigt snabbt funktionsförmågan och arbetsprestationen. Hur vanligt tror ni att det är att kvinnor lider i det tysta, just till exempel på grund av dålig koncentrationsförmåga som hänger ihop med dålig sömn?
Himla vanligt skulle jag säga. Och jag skulle vilja det där att man är förberedd och kanske har lite koll på att vilka symptom kan komma. För vanligt är ju också att man inte får en adekvat hjälp, att det kanske inte finns alltid kunskap inom sjukvården, och man själv inte överhuvudtaget kombinerar det här med just klimakteriesymptom. Så då får man kanske felaktig behandling för det. Så att vara förberedd från början på att sömnproblem så är väldigt vanligt, eller att uppleva att man får ångest eller depressionssymptom eller något liknande, olika smärtor i kroppen. Heta vallningar känner nu nästan alla till. Heta vallningar och det att mensen slutar, det upplever jag att det knappt finns en själ som inte skulle veta. Men övriga symptom, så jag hörde att det kan finnas upp till 500 olika symptom. Så jättemycket kan vara relaterat till klimakterie. Att ha det där kanske i bakhuvudet, att om det plötsligt ändras därefter 40-årsåldern, så tänk att det kan ha med den saken att göra. Att man får rätt behandling.
Louise, du ville också tillägga någonting till det här.
Ja, jag tänkte att Sus sa det just här, att också att dels att det finns så jättemånga olika symptom som man kan få. Just många pratar om hjärndimma, att man kanske inte känner igen sig själv riktigt. Frozen shoulder är ett sånt symptom som många har i den här åldern. Och det som jag tänkte också, man pratar ju om det här med klimakteriet, det är 50-årsåldern. Men faktum är att för klimakteriet, kroppen börjar ju förbereda sig många, många år tidigare för en del. Jag menar, vissa kan få symptom i 40-årsåldern. Och då har vi den här bilden av att det är i 50-årsåldern vi får det här. Så då kan det ju hända att sover man dåligt, känner man sig lite låg och konstig, så kan det ju hända att man inte riktigt kopplar, inte ens själv kopplar det till att jaha, nu är jag på väg mot en ny fas i livet, fast det är det man är. Så där finns ju också någonting att fundera på.
Mm. Johanna Julfors, du vill också säga någonting.
Jag tänkte det här med du sa att man blir tröttare, och det är ju så mycket som händer i den här fasen i livet när man kanske är 35-40 år, att jobbet kanske kräver mer, barnen blir större, man kanske får föräldrar som behöver mera hjälp av en, att plötsligt så blir det att man känner bara att man räcker inte till. Och just det här så blir ju att det kommer upp det här sömnbesvär, och sen så blir det en sån där dålig spiral ner. Och just att hur man ska få hjälp och hur man ska få brut i den här spiralen. Så där behöver man få stöd och någon som kan ha den här kunskapen att hjälpa.
Mm. Och du pratar ju, Johanna, du pratar ju tidigare om att det skulle behövas mer diskussion på arbetsplatserna. Och hur vanligt tror du att det är att folk vågar prata med chefen om det här, att jag tror att mina klimakteriebesvär gör att jag nu kanske inte presterar på topp på jobbet? Vågar folk ta upp det?
Nej, alltså jag tror inte med chefen ännu som vanligt. Och nu beror det ju på, alla arbetsplatser ser olika ut och man har olika sammanhang där. Men jag upplever nog ännu att kanske man inom de här medarbetarna lite lyfter frågan. Men jag önskar ju nog ännu att på alla chefer och förmän skulle få en utbildning att de kan bemöta de här kvinnorna, de på riktigt förstår vad är det som händer. För det blir ju lätt också att vi kvinnor i den här åldern får en liten stämpel på oss. Att vi är på ett visst sätt. Just för att man har inte förståelsen bakom. Jag tror också att det blir svårt att kunna fånga upp de här kvinnorna som mår dåligt om inte man har en liten kunskap. Jag tycker inte att chefer och förmän behöver vara expert på klimakterie, men det behöver ha en liten förståelse och grundkunskap hur man ska kunna bemöta, få personalen på jobbet att känna sig bemött och hörd och kan slussa vidare till rätt ställe.
Mm. Louise Bergman, du tittar ju närmare på just arbetsliv och klimakterium i din granskning för 2 år sedan. Hur kan arbetsgivarna göra det lättare för anställda som går igenom den här fasen i livet? Finns det liksom konkreta saker som kom fram?
Mm. Ja, alltså först kan jag ju säga det när det gäller just det här med kvinnor i en viss ålder. Då. Så när jag då tittar på statistiken för till exempel deltidsarbete, så var det ju betydligt fler kvinnor i åldern 40-50-55 än män som jobbade deltid, ungefär 70%. Och det var då enligt statistikcentralens uppgifter för år 2023 skulle jag säga. Så att där finns ju också ur den synvinkeln så finns det ju en poäng i att arbetsgivare också tittar på det. Att vad är det som gör att kvinnor då deltidsarbetar och och så. Men jag börjar titta lite att hur gör man, hur tar arbetsgivare upp de här frågorna, och vi hade också i den här granskningen hade vi en webbenkät där man fick vara med, och där var det en som skrev att det är tabu att prata om klimakteriet på jobbet. Jag pratar inte om det, kollegorna pratar inte om det, och det är inte heller något som arbetsgivaren lyfter upp. En annan skrev att jag har 30 års arbetserfarenhet. Jag har tappat mitt självförtroende i samband med klimakteriet. Jag vågade till exempel inte prata inför mina kollegor. Energin minskade och nu väntar jag mest på pensioneringen. Noterade att det här är då drygt 2 år sedan. Men ändå, och i det här sammanhanget så tänkte jag att jag ska kolla med någon arbetsplats i Svensk Finland som har många anställda och en arbetsplats i Svensk Finland. Och jag valde Österbottens välfärdsområde. Jag tänkte att de sysslar med vård, de har många kvinnor. Där kanske man lyfter det här på något speciellt sätt. Men det svaret jag fick då löd, Klimakteriet behandlas med samma stödåtgärder och ledning av arbetsförmåga, personliga, behovsbaserade lösningar som vi har för olika livssituationer överlag, till exempel möjlighet till deltidsarbete. Det här var 2024, men det var så som man svarade på min fråga. Sen då började jag titta lite mer och jag hittade då, man kan se på det på ett annat sätt också. Jag hittade företag i Sverige där man verkligen tog tag i de här sakerna. Och sen hittade jag Snellman, köttförädlingsföretaget i Jakobstad. Jag säger namnet nu på företaget för vi har lyft upp det tidigare också. Att, där valde man då att lyfta den här frågan om klimakteriet. Man hade föreläsning för ledningsgruppen för att man helt enkelt ville lära sig mer vad det riktigt handlar om. Sen ordnade man en ladies night för alla kvinnor i företaget. Där hade man föreläsning och paneldiskussioner men också trevligt mat och mingel och sådär. Och på Snellman konstaterar man då när jag intervjuade dem att till syvende och sist så handlar det om att personalen ska må bra och trivas på jobbet för att det är företagets viktigaste resurs. Och är det då så att man gör, måste inom citationstecken göra en specialsatsning på kvinnor så väljer vissa företag att göra det då.
Mm. Vad säger...
Det tycker jag är jättebra.
Vad säger Johanna Julfors och Sus Åhman om de här tillvägagångssätten på, bland två stora arbetsgivare här i Österbotten?
Jag tycker att det låter alltså jättebra. Jag tror också på det här att lyfta fram det, att få den där kunskapen för att hänvisa till att klimakterien är en sjukdom eller att vi behandlar det som alla andra saker som människor har behov av att få extra stöd och hjälp med. Så på sätt och vis låter det ju logiskt. Men sen å andra sidan kommer faktiskt alla kvinnor, alla som är födda med äggstockar kommer att gå igenom det här. Så det är ju inte på det sättet en marginell grej som bara gäller några, utan det här gäller hälften av befolkningen. Så därför tänker jag nog att det ska vara himla viktigt att lyfta den där kunskapsnivån i det. Och Snellman, jag blir ju så glad att höra det här, att de faktiskt har utbildat cheferna och satsat på det och fått också information åt arbetstagarna. Men det finns nog ytterligare saker man skulle kunna göra ännu, helt sådär praktiska saker i det här. Men det kanske vi kommer lite senare ännu till.
Vi kan komma tillbaka, ja.
Ja, när jag tänkte just på att jag har nog haft nu här i Jakobstad, jag är ju verksam i Jakobstad så jag känner ju främst till hur det funkar här. Och nu har vi, man märker nog att jag börjar slippa in på vissa företag och prata om klimakterie. Men det här enorma kunskapsbehovet hos kvinnor så ser man ju nog till exempel i höstas när jag ordnade en sån där öppen klimakterieföreläsning med en gynekolog. Och vi hade 225 platser och alla blev slutsålda direkt och jag hade lång väntekö. Så det visar ju på att det behovet finns. Men sen att få över ett till företagen ännu så där får vi bara jobba vidare och försöka sprida här kunskapen. Och jag tänkte när du pratar just om i Sverige så var är det Partille kommun kanske som du tänker på där jag hade det här pilotprojektet med att få klimakteriefrågorna att inte bli som en privat grej utan lyft in i arbetshälsovården att det är en grej och där hade ju förstås varit väldigt tydlig med hur bra det funkar och hur mycket sparåtgärder det har och hur mycket bättre personalen har mått efter den här satsningen och det här hade ju fyra steg som de följde upp att de hade ju först för alla anställda fick vara på en föreläsning, en stor föreläsning, men speciellt då för kvinnor 40-60 år. Och sen utbildade ju chefer och förmän. Sen fick också de kvinnor som hade besvär personlig rådgivning av en specialist, sjuksköterska. Och så hade de också kontakt i vården. Så på något sätt så tycker jag att det skulle finnas nog ganska mycket som företagen med enkla medel kan göra i den här frågan.
Mm. Sus Åhman, du ville kommentera det här.
Jag tänkte på det här när Johanna säger att det kom så himla mycket människor till föreläsningarna att det har vi på Folkhälsan exakt samma erfarenhet av att vi har två gånger ordnat sådana här föreläsningsserier online med både en gynekolog och många andra sakkunniga på olika områden som har tangerat klimakterie. Båda gångerna så har vi haft 1000 anmälda. Alltså 1000 anmälda för föreläsningar i svensk Finland. Jag skulle hävda att det inte finns så många liknande att det drar behovet av kunskap enormt.
Ja, och föreläsningsmaterialen ni har tagit fram är ju super för det vet jag att vissa företag och föreningar har jobbat med det här folkhälsans material som ni har gjort.
Ja, tack. Det finns på vår hemsida.
Ja.
Vi har också såna här klimakteriecirklar, studiecirklar som vem som helst kan sammankalla sina kompisar eller kollegor eller vem som helst och gratis registrera sig och få tillgång till material så att man kan få det där kamratstödet och prata om det och kunskaper därtill.
Mm, så där är ett tips. Och faktiskt när jag bokade gäster till det här programmet så fick jag höra av en gynekolog som tyvärr inte hade möjlighet att delta att alla säger att det talas för lite om klimakterier. Hon tyckte ju själv att det talas om klimakterier runt henne hela tiden för hon jobbar med de här sakerna. Men hur är det? Talar vi kanske liksom på fel sätt om klimakterier eller talar vi för lite? Eller vad handlar det om när folk inte får informationen?
Jag upplever nog att det talas ännu alldeles för lite. Jag kan väl förstå som gynekolog att det i de kretsarna var de här frågorna ändå aktuella. Man har en annan upplevelse. Men när vi började för kanske 6 eller 7 år sedan ordna föreläsningarna så var det i stort sett ingen som pratade om det ännu. Men det började kännas att det finns ett stort behov av det. Och nu, några år senare, så känner jag ju att det finns betydligt mer diskussion om det här. Men också fortsättningsvis ett enormt sug. Det är verkligen inte så att marknaden skulle vara mättad och alla skulle ha koll på det här. Utan kanske mer att just den generationen som nu är i klimakterie känner jag att det är den första som alls har börjat diskutera det.
Och tidigare hade det alltså bara någonting som man bara har skött på egen hand och inte pratat liksom öppet kring och inte kanske ens med sina närmaste om, utan man har bara bit ihop. Eller hur har det gått till?
Ja, inte ens förstått kanske att det är symptom som har med klimakterie att göra. Eftersom det fortsättningsvis är väldigt svårt att hitta läkare som är insatta i det och att få det där medicinska stödet i det och kanske kunskaper från andra håll också. Att jag tror att kvinnor har tigit och lidit, så som det nu kanske i historien också har varit. Att det finns många kvinnoproblem som inte liksom ses som kanske lika mycket värda, eller man undersöker inte lika mycket, man satsar inte lika mycket på det. Man försöker bara normalisera det. No, men smärta hör till ett kvinnoliv, exempelvis. Vilket känns ganska svårt att tänka att man skulle säga att det hör till män på samma sätt. Där satsas mera medicinska resurser helt enkelt.
Mm. Och sen är det ju någonting som också har lyfts upp ganska mycket i populärkulturen. Om man tänker de här i filmer, i olika tv-serier och sånt, där är det ju en viss typ av kvinnor som är galna och får såna utbrott och allt sånt. Att den här stereotypa liksom, hur en kvinna är, så det har vi ju sett, men det börjar ju pratas mer och mer om det, och just de här föreläsningsserierna som ordnas lite här och där, det är ju otroligt bra. Men då för 2 år sedan när vi gjorde vår granskning, så frågar vi bland annat kvinnor då att var har de fått information om klimakteriet? Och av de som svarade då på vår enkät så uppgav nästan 80% att de har googlat runt för att få information. Det var bara 26% som svarade att de fått information om klimakteriet i samband med till exempel ett besök på hälsovårdscentralen eller läkarbesök. Och som sagt var det 2 år sedan, jag tror att ganska mycket har hänt. Men ändå att vi är vana att googla runt kanske i vår ensamhet med våra symptom och sköta det lite på det sättet. Men en förändring är på gång, vilket är jättebra.
Ja, alltså jag tänker just det här med att man googlar runt och söker, och just med pratas, åtminstone kring mig så tycker jag pratas ganska mycket, men jag är lite jävig i frågan eftersom jag själv pratar så mycket om det, så alla algoritmer styr ju allting till mig som handlar om klimakterie. Men jag märker på mina föreläsningar och när jag möter människor och vi pratar om klimakterie, så får jag mer och mer bemöta de här sakerna som sprids på sociala medier. Det finns mycket influencers som inte har en helhetskunskap, som plockar fram en viss sak som väldigt, väldigt viktigt. Till exempel är ju förstås kanske mycket inom träning och kost. Där är lyft fram som att det ska vara en väldigt, väldigt viktig pusselbit för att man ska få livet att fungera. Vilket ju är helt taget ur sin kontext och visar ju på att inte har som en helhetsbild av hur klimakteriet fungerar i kroppen. Och där får jag sett ganska mycket jobb idag tycker jag. Och det är jättesvårt att veta att vad är bra information och vad är lite sån där influencer-information.
Mm. Igår publicerade ju Helsingin Sanomat också en artikel där de har intervjuat Ursula Schwab som är professor i näringsterapi, och enligt henne så har utbudet av produkter och tjänster som är riktade till kvinnor i klimakteriet alltså ökat explosionsartat. Mm. Handlar det här om att vården inte räcker till, eller är det ett uttryck för att många skräms av att kroppen ska genomgå en sån här förändring?
No, säkert är det väl lite både och gott och blandat. Och sen är det ju också det att det finns pengar att tjäna på det här. Jag menar, om alla kvinnor ska gå igenom det här och på olika sätt mer och mindre, men då är det klart att då finns det ju pengar att tjäna på olika preparat, på kläder som ska hålla dig sval och fräsch och på det ena och det andra. Så där finns det ju också. Men det är klart, nu är ju det också kanske ett symptom på att om man går till vården och inte får hjälp, så söker man ju den någon annanstans. Och då blir det ju, som Johanna sa, alltså att går man in på sociala medier så börjar algoritmerna styra en rätt, och så hamnar man i något dike sen. Kan hamna. Med liksom tips och råd som kanske inte alltid är underbyggda.
Mm. Vill du tillägga någonting till det här, Johanna Julfors?
Nej, helt rätt nog. Att det är ju förstås en miljonmarknad att sko sig på oss kvinnor i den här åldern.
Mm. Och Österbottens välfärdsområde, för sin del, när mina kollegor här på Yle Österbotten har intervjuat dem, så de tipsade också om att det finns information på deras hemsidor om vikten av sunda levnadsvanor när det handlar om kost, motion och sömn. Och Johanna Julfors, hur mycket kan man egentligen påverka sin färd genom klimakteriet på egen hand genom att hålla sig till goda vanor?
Alltså, när man kommer i det här 35, 40, 45 års åldern, så är det ju samma sak som gäller, som har gällt före och som kommer att gälla efteråt, att man ska röra på sig och man äter vettigt. Men det är inte något sådant magiskt som man behöver ändra på, utan jag tycker ju att i ett sunt liv så man tränar, man rör på sig, ut och går, promenerar, styrketränar lite. Sen så behöver man inte ändra på jättemycket bara för att man kommer upp i en viss ålder. Och där så ser man ju ofta på sociala medier att man ska undvika till exempel hård träning för att stressa kroppen och öka kortisol. Då kanske i själva verket just det här stressen som man får av den här hårda träningen hjälper in att tåla stress bättre, att det höjer den här toleransen för vad vi tål. Så nu kan man påverka ganska mycket själv, men absolut inte allting. Och man ska inte, jag tycker vi ska inte heller lägga det här ansvaret på kvinnorna, att det är kvinnorna som ska se till att de äter bra, de tränar bra, och mår de inte bra så är det deras eget fel. För det är ju absolut inte så. Utan man kan störa kroppen med de förutsättningar man har, men sen så ska man absolut söka hjälp om man inte mår bra.
Mm. Ursula Schwab, som jag nämnde här tidigare, som pratar just om den här explosionsartade ökningen av både produkter och tjänster som är riktade till kvinnor i klimakteriet, så hon har ju suttit med i den här gruppen som har tagit fram vårdrekommendationer för hur man ska behandla klimakteriesymptom hos kvinnor. För det är alltså så att i höstas så kom finska läkarföreningen Duodekim med riktlinjer för vård av kvinnor som upplever besvär i samband med klimakteriet. Och det här är alltså de här god medicinsk praxisrekommendationerna som ska fungera som stöd för vårdpersonalen när de fattar beslut om vilken vård som är bäst för enskilda patienter. Och i det här så ingår då till exempel att det inte nödvändigtvis är så att man måste gå till en gynekolog för att få medicinsk hjälp för klimakteriebesvär, utan att man också ska kunna få det här hos en allmänläkare. Och det står också i rekommendationerna att vården ska vara tillgänglig för alla och att hjälp mot klimakteriebesvär ska erbjudas oavsett kvinnans bakgrund. Det här med oavsett kvinnans bakgrund, hur tycker ni att det här fungerar idag?
Kanske inte optimalt. Nu hör jag ganska mycket historier om kvinnor som har försökt vända sig till hälsocentralen, och det har varit oerhört svårt att få hjälp, att allmänläkarna inte har tillräckligt med kunskap om det, men att sen få en remiss till en gynekolog så är nästintill omöjligt. och att man kanske mer förväntas vända sig till den privata sidan. Och det här är ju, det funkar bra för en del som är i arbetslivet, har företagshälsovård som eventuellt täcker det. Det gör ju inte på något sätt all företagshälsovård heller. Men om man då har en bra läkare där eller om man har möjlighet att få remiss till en gynekolog så kan det gå. Men annars behöver man betala det själv. De flesta gynekologbesök är ju sådana som man förväntas att enkelt stå för privat. Och det blir ju helt klart en jämlikhetsfråga som inte fungerar bra i praktiken.
Mm. Det var också någonting som flera tog upp när vi gjorde våra program. Just det här med att det är ojämlikt det här att kvinnor förväntas nästan gå och betala för att få privat gynekolog. Och sen också det som någon skrev, jag minns någon skrev att liksom att få ett recept förnyat då kostar också jättemycket pengar. Men alternativet är att vänta och vänta för att få vård inom den offentliga då. Det kanske man inte känner att man har möjlighet att vänta på helt enkelt.
Jag hör nog om kvinnor, väldigt sällan dock, men nu hör jag om kvinnor som kan få av allmänläkarna, och speciellt de som har varit med länge, så är kanske mer trygg i att skriva för just sömnbesvär och nedstämdhet och sånt som man alltid gav kanske ångestdämpande eller sömnmedicin mot förr. Så idag får de hormoner, men fortfarande så är det ju en stor kunskapsmiss där någonstans med läkarteamet, att alla ger ju absolut inte.
Louise Bergman, du ville tillägga någonting.
Ja, jag kan bara tillägga just när det handlar om det här bemötandet inom vården. Så i vår enkät så var det mer än 80% av dem som svarade så svarade att de har bemötts bra eller mycket bra i vården. Att de som då hade dåliga erfarenheter, deras andel var 12% i den enkäten. Så många får ju, eller uppger eller uppgav då att de får bra vård och de blir bra med bemötta inom vården, vilket ju är jättepositivt också.
Mm, det låter ju betryggande, men det här som framkom här för en stund sedan att företagshälsovården alltså inte alltid täcker liksom vård för klimakteriebesvär. Det känns ju som att det går lite stick i stäv med den här tanken att man ska vara liksom effektiv på arbete.
Det handlar väl mer om att också där så finns det många företagsläkare och allmänläkare som inte har tillräckliga kunskaper om det. Och att jag vet inte hur det ser ut inom företagsvården överlag, att hur lätt det är att få en remiss till en gynekolog. Jag antar att det varierar.
Det beror ju jättemycket på vad företaget har köpt för tjänster. Att ha din gynekologtjänst med, vilket de inte ofta har. Det är nog alltid någonting som jag har, när jag träffar människor så har jag det med alltid att kolla med sin företagshälsovård, vad får du för hjälp därifrån, och så börjar man där någonstans ifall man behöver få hjälp. Och många gånger så kommer det nekande svar att de har inte en sånt paket.
Mm, precis. Vet man någonting om hur det här ser ut liksom för mera manliga åkommor? Får de hjälp via företagshälsovården som är uttryckligen liksom manliga åkommor? Är det samma sak där att om de ska till en urolog till exempel så får de betala det själv?
De slipper nog oftast till urolog.
Sen kan jag fundera med mitt område sexuell hälsa att det blir liksom, det känns ofta för mig som ganska absurda skillnader i det här att där erektionsmedicinering som stärker erektionsförmågan är väldigt, väldigt vanlig. Och där känns det som att alla allmänläkare är insatta i det och liksom du behöver inte få en remiss till en urolog för att kunna få det, utan det här ses som en viktig sak. Och den sexuella hälsan är viktig. Men sen när det kommer till kvinnor så plötsligt är den sexuella hälsan då, och kanske den allmänna hälsan inte överhuvudtaget lika prioriterad eller man inte alls lika insatt i det.
Mm, så där blir det stora skillnader. Nå, vad skulle ni säga, vad är ert budskap så här till kvinnor som är olyckliga över sina symptom och har svårt med orken på jobbet? Vad ska de göra?
Ja, ska jag säga, prata. Först tror jag nog att det är viktigt att själv också våga prata om det, att inte sopa det under mattan, utan prata med en förman om det, gå till arbetshälsovården. Och sen, men sen handlar det ju nog också om att själv också lite läsa på och vara påläst. Så att man också kanske kan kräva någonting och säga nej, jag vill inte ha sömnmedicin, jag vill ha något annat. Det här är inte bara det att jag vill att ni tittar på, kan det vara det att jag är på väg in i klimakteriet eller någonting. Att, synd att säga det, att man är tvungen att kräva någonting för att få hjälp, men kanske det är den vägen vi måste gå.
Och jag tycker också att vi kvinnor, vi behöver öva oss på det här att vara snäll mot oss själva. Att sänka kraven på många områden i livet. Det behöver inte vara så perfekt. Vi behöver inte vara så perfekt. Vi måste inte prestera på topp varje dag. Och speciellt nu, alltså om man har hjärndimma, så man känner ju sig faktiskt som riktigt lobotomerad vissa dagar. Alla som har upplevt hjärndimma så tror jag vet hur det känns när den slår till. Så att man bara blir okej med också och pratar om det, för det är ingen stor grej. Och jag märker ju att öppnar jag upp och pratar om det någonstans, så känner ju så många igen sig. Allihopa är ja, precis så är det. Så våg vara snäll mot er själva och våg också säga nej till saker. För om man till exempel har varit duktig på jobbet och man får mer och mer uppgifter, att våg säg nej, backa, ta ett steg tillbaka just i den här perioden, för det blir ju som att hjärnan som lite omformateras.
Jag tänker att utöver det där med att söka hjälp både liksom professionellt liksom inom hälsovården och tala med sin förman och så skulle jag uppmana kvinnor att prata med kompisar, med eventuellt kollegor, med släktingar, andra som har gått eller håller på att gå igenom det här. För det tänker jag nog att det är ett enormt stöd det där, att man är inte ensam i det här. Och som Johanna säger det många gånger, så att när man öppnar munnen och börjar prata så finns det en enorm igenkänning i det. En liksom glädje och befrielse att kunna prata om det här.
Och också prata om de här svåra sakerna, de här som man kanske lite nästan känns för.
Sen ska jag också uppmuntra, om jag får ge ett så här budskap till alla i förmansposition och ledningsposition här, att för det första se till att det finns något slags utbildning inom det i företaget, men också hitta sådana helt praktiska lösningar. Att en grej är att väldigt många kvinnor i klimakteriet sover dåligt. Klassiskt det kanske att man vaknar på morgonnatten och man får inte sömn på flera timmar, men kanske lyckas somna om en stund före väckarklockan ska ringa. Då kan det underlätta väldigt mycket att man inte har möten tidigt på morgon, eller man eventuellt kan vara flexibel med arbetsturer så att man kan börja lite senare. Då det kan hända att hela livet med ens blir betydligt lättare för att man får mera sömn än annars. Eller att säga att kan man skaffa flera fläktar till jobbet? Har man ett kontor? Kan man placera en kvinna med starka värmevallningar vid ett fönster som hon kan öppna? Det kan liksom finnas de där rent praktiska lösningarna där. Och så önskar jag att företagshälsovården också skulle börja systematiskt ställa de här frågorna till kvinnor som är 40 plus. Hur är det med symptom? Och kanske ge den där informationen att man inte heller blir ensam med det från början.
Många bra tips där, Sus Åhman. Louise Bergman, du ville också tillägga någonting här.
Ja, jag tänkte just på tal om det här med hur företagen kan agera, så var det faktiskt ett av de här företagen jag hade kontakt med i norra Sverige. Det var ett bioraffinaderi där vdn sa då att där man hade gjort en satsning på att lära sig både bland förmännen men också personalen överlag om klimakteriet. Då. Och han sa ju det, han konstaterade då att efter den här satsningen så har man börjat prata med varandra på ett annat sätt och man har blivit mer förstående på arbetsplatsen. Men det som han konstaterade var det att det handlar inte enbart om de så kallade mjuka värdena, utan det är en affärskritisk fråga och det är en pengafråga. Det handlar om att attrahera och behålla kompetens. Att också kvinnor på arbetsplatserna ska kunna ha ett hållbart och långt arbetsliv. Och det är väl där man kanske också på företagen kan, om inte annat, så kan man ju åtminstone där också börja. Yes, det är det här vi ska satsa på för att alla ska trivas och vilja jobba hos oss.
Mm. Ville du, Johanna Julfors, också tillägga någonting till det här?
Nej, jag var bara lite på att vi behöver fundera på vems bord ska den här utbildningen av kvinnorna ligga, att kvinnorna ska få den här kunskapen. Att det är ju kanske där som, vad kan politikerna införa där? Vad kan de göra för att i skolan, när vi går i skolan är vi ju alldeles vi är för ung för att ta till oss, tror jag, den här informationen. Att är det på arbetsplatserna, hur ska det se ut, eller är det på individen själv?
Mm, precis. Jag tror att vi börjar avrunda diskussionen för idag. Här kom fram många intressanta tips på slutet som jag hoppas att den som är berörd på ett eller annat sätt kan ta med sig och fundera över framöver. Tack Johanna Julfors, sjukvårdare och hälsovårdare och personlig tränare, för att du var med. Och Sus Åman, sakkunnig i sexualfrågor, tack för att du var med. Och Louise Bergman, journalist, tack för att du var med. Mitt namn är Erika Rönngård.